Varmt välkomna till Smyna-podden, en podcast från Smyna-kyrkan i Göteborg. Vi kommer idag att få lyssna till elfte delen i predikoserien Förvandlade liv och samhällen, en resa genom apostlagärningarna. Urban Ringbäck kommer tala om den första missionsresan. Så här säger Urban inför predikan. Det händer något med livet när vi packar vår resväska och ger oss iväg mot nya mål och nya erfarenheter. Våra sinnen ställs öppna och mötena med nya människor och nya miljöer etsar sig fast i vår minnesbank. Om detta gäller för resor i allmänhet så gäller det för resor när man är utsänd av den helige ande i synnerhet. Tala om äventyr, öppnade dörrar och mottagliga hjärtan ena dagen, hårt motstånd, våldshandlingar och upplopp den andra, församlingsbildande i stor glädje den tredje, stening nästan till döds den fjärde, stening nästan till döds den fjärde, men uppståndelse lagom till det var dags att resa vidare. Det blir allt mer uppenbart att han som sände och gjorde resplanen, den helige ande, också är med på resan. Ämnet grundar sig i Apostlagärningarna kapitel 13, vers 1-50, samt kapitel 14, vers 1-28.
Nästan var varannan söndag i den här kyrkan så sänder vi ut människor ut i världen. På församlingens uppdrag. Och vi har lärt känna ort, fått lära oss ortsnamn som Bitola, Bukavu, Khartoum, Krivu, Rog, Bukavu, Lemera, Dehradun och Juba. Jag är inte säker på att de flesta och genomsnittliga svensken har en aning om var de flesta av de där platserna ligger. Vi lägger händerna på dem och så reser de ut för en kortare eller längre period. Ibland, men inte alltid, så får vi rapporter om vad som har hänt när de kommer tillbaka. Ibland så har det kanske inte hänt så där väldigt mycket, trodde vi. Men långt efteråt så får vi reda på att den resan kommer att göra en avgörande skillnad i människors liv eller i kanske en hel nations liv. För årtionden sen så sänder den här församlingen ut Daniel och Märta-Greta Halldorf, som sitter, åtminstone Daniel, här uppe med oss i gudstjänsten. Och vi sänder en annan par, Svein och Ingela Hautsvett, som också finns här tror jag. Svein såg jag. Och vi sänder dem, och så småningom många, många fler. Ni kommer få möta några till i slutet. Till ett av jordens fattigaste och farligaste länder, Kongo. Och jag kan tänka mig att inom dem och omkring dem så måste det ha funnits massa frågor vad det var för nytta att ge sig iväg till ett sådant land. Men just i fredags, då tystades de flesta av de invändningarna, då en av frukterna av deras och våra och många andras beslut att sända ut Denis Mukwege fick Nobels fredspris. Och hela världen får veta, och faktiskt också att svensk pingstmission, församlingar, inte minst Smyna, hade en stor del i att han kom till tro och blev en förkunnare och så småningom en missionsläkare, en läkare. Jag fick en pinfärsk länk ifrån ögonblicket när han för hela sin personal och kvinnorna ute på Pansi talar och tacktalar. Ska vi se om det funkar att vi får titta på det nu.
Ambayo tuna ita ni sikukuu ya wamama wa Kongo. Nataka niseme kama tumekubali hii tuzo kwa niaba ya wamama wote ambao wamepitia shida, wamepitia ubakaji, wamepitiwa kuporewa. Ni kwa niaba yenu ndio maana tumekubali hii tuzo ambayo Free Nobel wamekupatia leo. Hii tuzo maana yake makubwa ni kusema dunia, ingawa imechukua muda, lakini dunia imeanza kuwasikia wamama. Tunasikia tu, lakini inatambua na kuelewa shida ambayo mmepitia ndani. Lakini kuielewa haitoshi, ni lazima pia, wakati unaelewa kama mtu ametendewa jambo lisilofaa, kwa Kifaransa wanaita reparation. Nataka niwaambie kwa niaba yetu sisi wote wa mama, kama tunakuwa pamoja katika hii vita, na haitawezekana hii tuzo iwe na maana ikiwa nini wa mama hamuhesabike na sauti yenu haiheshimiwe, tuzo itakuwa haina maana. Ndio maana nataka niwaambie kama tunakuwa pamoja na tutaendelea katika kupiganisha ubakaji pamoja. Ninawashukuru. Asante.
Tiotusentals kvinnor, barn, familjer har räddats tillbaka till ett meningsfullt liv. Ja, ni fattar. Det är lite heligt ögonblick detta. Och en hel nation har fått hopp om förändring. Och detta är bara en del av allt som har skett genom att vi sände ut dessa människor. Dennis Mukwege är ju framförallt en kristen, en hängiven lärjunge till Jesus. Faktiskt också pastor i en församling, en pingstförsamling i Bukavu. Att vi sänder ut människor, som vi också kommer att göra idag i vår gudstjänst, har sin direkt bakgrund i just den text som jag läste här i början. Precis innan vi kom in i handlingen så berättades om hur en stor växande församling i Antiochia, en stad som är ungefär lika stor som var ungefär lika stor som Göteborg, har många likheter. Och så får vi läsa en 2000 år gammal reseskildring med en räcka ortsnamn som är ungefär, känns ungefär lika exotiska som de jag läste upp förut. Antiochia i Syrien, Salamis, Paphos på Cypern, in på fastlandet. Här kommer en karta upp så ni kan följa den där resan. Upp till Antiochia i Pisidien, sen till städerna Iconium, Lystra, Derbe och så tillbaks igen samma väg. Men från Perge tar man båten direkt upp till Seleucia och sedan till Antiochia tillbaks igen. Alla de här platserna som beskrivs i den här handlingen är inga sagor eller påhittade saker. Det är historiskt bekräftade platser där det levde civiliserade människor, men för en tid längre sedan tillbaka. Och där sker märkliga, övernaturliga och naturliga saker på de här resorna som inte är sagor utan verklighet. Det är historia vi talar om. Det är inte vilken resa som helst de här gör. Det är inte en turistresa, inte en pilgrimsresa, inte en upplevelse, äventyrsresa, inte heller en vanlig arbetsresa. Det är som himlen själv introducerar en ny kategori resor på marknaden som man skulle kunna kalla för missionsresa. Och det tänkte jag tala om idag. Vad är denna nya reseprodukt som tyvärr är mycket dyr? Den kostar allt och för det andra är utan försäkringar. Så mitt budskap är idag, eller mitt ärende är, att få så många som möjligt här inne att köpa denna dyra resa utan försäkringar. Vad är det unika med den här? Vi måste ha lite, vad heter det, produktbeskrivning, och det ska jag nu ägna mig åt. Så ni vet vad ni köper. Det första, så är det här en resa som inte utgår ifrån en flygplats, ett hem eller ett privatliv, utan från en församling. Och den återvänder till en församling. Det är massa människor inblandade, det är jobbigt. Man får inte lägga upp det helt själv. Det är en sändande församling som har ett ledarskap som är involverad i detta, som ger också arbetsbeskrivning och följer upp. En växande församling är det här som vill någonting, som består av en blandning av människor, jättejobbigt, olika bakgrund. En förebild faktiskt för hur Gud har tänkt församlingen, en sändande församling. En total mix av människor. Antiochia var den första församlingen som liksom började bli lite som Gud hade tänkt med församlingen. Ett hopsamlande till en ny gemenskap, en ny mänsklighet, där de här sociala gränserna, om man är rik eller fattig, hur man ser ut, vilken ras man har, vilket språk man talar, eller där det är underordnat, därför att man har funnit enhet i Jesus Kristus, i ett evangelium som befriar till ett nytt liv. Kristus i centrum. Församlingen har en mycket stor och tydlig plats i Guds plan för den här världen. Det är därför som det finns, det, och där är den här missionsreseprodukten en del av det. Det är Guds plan, står det i flera av Nya Testaments skrifter, att genom församlingen evangeliet ska förkunnas både i den synliga och osynliga världen, nå varje plats, nå ut i hela tillvaron. Och man kan säga att församlingen är en av de bärande balkarna i hela den nytestamentliga historien. Det är som snitslad bana ungefär för en orienterare, att man går liksom och rör sig från församling till församling, och de också i ett planterande. Så de som är först i spåret, de liksom etablerar en församling. Därför att vi är här idag, det är mäktigt. Vi är en del av Guds plan att vara en församling. Missionsresan, uppdragsresan, är alltså djupt förbunden med det. Det andra som kännetecknar den här reseprodukten, det är att det är en resa där man är utsänd av den helige ande. Det står så. Dessa som var utsända av, vad betyder det här nu då? Räcker inte med att en massa människor inblandade? Ska någon mystiskt annat också var inblandade? Det betyder att initiativet kom djupast sett inte från människorna och människan själv. Inte ens från människorna som ledde den där församlingen. Eller de som reste. Utan det kom utifrån en ingivelse från Gud själv i himlen. En andens beröring i människors hjärtan som skruvade om riktning och fick dem att ta ett nytt beslut. Anden i Bibeln är ingen mindre än Gud själv. Fullt ut Gud. Gud lär vi känna nämligen. Han är ju så stor så det behövs lite för att vi ska kunna ana hela hans storlek. Han beskrivs i en trefaldig enighet. Där anden är beröringen utav Gud själv in i våra liv. Fadern är den osynliga upphovsmannen, Jesus den synliga uppenbarelsen av Gud, och anden den berörande närvaron av Gud. En bra bild för att förstå det är att det finns ju bara en sol, eller hur? Men solen har en massa som vi inte ser. En väldig massa sol. Men vad vi ser är utstrålningen från den massan. Och det är ju solens strålar. Men vad är det mer vi upplever? Vi känner på vår kropp, hela vårt väsen, när den solens strålar träffar oss och våra liv. Det är en bild på den treenige guden, som är både den osynlige skaparen av allt, som uppenbarat sig, som strålar emot oss i Jesus Kristus, och som berör våra liv genom den heliga anden. I apostlagärningarna så är det särskilt Gud, anden, som det handlar om. Det är den helige andes gärningar mer egentligen än apostlarnas. En Gud som man fick lära känna, som berörde, ledde, handlade, som helade, som viskade ingivelser, som vägledde genom omständigheter, som kunde tilltala skarpt genom ett inspirerat tal, genom en människa med en gåva ifrån Gud. Den helige ande är det som gör kristet liv så spännande och så oförutsägbart. Det är uppenbart att är man utsänd av den helige ande, så gör inte han som vi att säga: nu sänder jag dig, goodbye, och nu står jag här och väntar. Utan han säger: nu sänder jag dig, och så går han med. Så går han med på resan. För Jesus säger: jag är med er alla dagar. Det är genom den helige ande som man kan vara med oss överallt. För det tredje så är det en teamresa. En teamresa. Jesus sände ut lärjungarna alltid två och två, minst. Han hade själv ett större team på 12 och ett mindre kärnteam på 3 eller 4 med honom själv. I början av apostlagärningarna så berättas det om hur kyrkan splittras, och de måste av säkerhetsskäl vara en och en. Och det går inte så jättebra, utan man är tvungen då att skicka teamförstärkning till plats efter plats. Från det här ögonblicket som jag har läst och framåt, så har Gud fått till församlingen att förstå att det är teamtanken som gäller. Det är teamtanken som gäller. Man ska bygga team och man ska resa i team. Man ska tjäna i team. Det som Gud vet, att ensam är inte stark. Starka ledare är ofta farliga ledare, eller också bara ensamma ledare. Men att vara tillsammans, några stycken. Det kan vara ett par, ett gift par. Det kan vara en liten grupp av människor. Det kan vara flera familjer. Det kan vara några individer. Men teambildning är inte enkelt för det. Här är man tre först, men teamet spricker. Trots att man var utsänd av den helige ande. Vad är du detta? Ja, man kan lite misstänka att det var lite slarvigt sätt på vilket Johannes kom med i den här resan. Det bara står att de här två visste att de var utsända av den helige ande. Men så står det: de tog med sig Johannes på resan. De kanske började stanna upp lite grann och definiera: vi är tre och vi är alla utsända av den helige ande. Jag vet inte hur det är. Men det är som det inte var riktigt jämlikt i det här teamet. Och Johannes Markus, han hänger med, och kanske känner han sig som ett bihang. Han gav i alla fall upp redan i Perge när de sätter sin fot på fastlandet efter att ha varit i Syrien. Och han åker hem till mamma i Jerusalem. I don't know, men jag tror det. Betyder det att han var mindre andlig? Eller att det här teamet liksom var väldigt, att det var olika grad utav andlighet? Nej, det verkar bara handla om personkemi, eller mest om personkemi faktiskt, när man tittar på det. För nästa resa, då blev Barnabas och Paulus osams om de skulle ta med Johannes Markus igen. Paulus sa nej. Då valde Barnabas: jag satsar på Johannes Markus. Och så blev det två team. En lärdom av detta: även om man är utsänd av anden och reser i team, så kan det bli konflikter. Det gäller både interna och externa. Hörrni, kanske ska vi inte vara så förfärligt konflikträdda som vi ibland blir, särskilt vi kristna som alltid ska vara kärleksfulla mot varandra. Ibland behöver man faktiskt ta en del konflikter. Jag säger nu inte att, absolut inte att alla konflikter är bra. Men ur konflikter så kan Gud hjälpa oss att hitta nya lösningar. Det tror jag är en utav lärdomarna i det här. Att man är sänd av den helige ande och reser i fungerande team betyder då inte att man inte behöver några motstånd, att allt är flyt. Tvärtom, en judisk magiker, Elymas bar Jesus, sicket namn, som påstod sig vara profet. Han ville hindra att ståthållaren kom till tro. Det fanns en som smög omkring i sammanhanget, hade någon slags andlig profil och som var svårdefinierbar. Men det visade sig att han var en motståndare till att människor kom till tro. Och det tror jag är en väldigt bra lackmustest om vi är på rätt väg. Om vi gläder oss när människor kommer till tro. Eller om vi går omkring och blir avundsjuka eller motsätter oss det, eller krånglar till det, eller till och med blir ett hinder för att människor kommer till tro. Här fanns det ju andlighet med i bilden, och det är inte lätt att skilja mellan andar även om man är utsänd av den helige ande. Filippus gjorde dystra erfarenheter av en annan magiker tidigare i apostlärningarna, som först verkade ansluta sig men bara var ute efter egen vinning och hade fel motiv. Den här mannen i den här berättelsen, han hade en position som ståthållarens rådgivare, men motarbetade med näbbar och klor att ståthållaren fick lära känna Jesus. Jag tror att det måste till också ibland en konfrontation utifrån att allt är inte gott. Allt är inte rent, allt är inte sunt. I vår tid finns det starka krafter som motverkar allt andligt som har med Jesus Kristus att göra och kristen tro att göra. Men gladeligen, okritiskt, släpper in allt annat. Oprövad nyandlighet som ibland är rena hokus pokus. Eller att man väljer vänder sig mot österländsk mysticism bara för att det är så exotiskt. Och hur ska man veta vad som är sant och sunt? Återigen, jag kom ihåg att den viktigaste teammedlemmen på din resa, det är den helige ande. Och den helige ande, han vet, han känner. Om du bara tar tillvara på den teammedlemmens viskning, och han leder dig alltid till Guds ord. Och då är jag inne på min fjärde definition av den här reseprodukten, missionsresan. Det är ju alltid en förkunnarresa. En förkunnarresa. En resa där man har ett väldigt tydligt ärende att förmedla ett budskap. Det finns minst 10 referenser till att huvudärendena på varje plats var se till att budskapet, evangeliet, ordet, det glada budskapet, ja det finns en massa olika namn på det, blir överlämnat, förkunnat, förstått och mottaget. Och då är det så fint att det står inte bara att de pratade och snackade och proklamerade, utan det står också folket fick höra. Folket fick höra, de ville höra, de samlades för att höra Guds ord. Alltså mottagarsidan och sändarsidan skulle fungera för att man skulle genomföra sitt uppdrag. Alltså vi ska inte bara babbla kristna saker. Vi ska vaka över att vi gör det på rätt sätt så att det når fram till människors hjärtan. Det står i Hebreerbrevet att ordet tron kommer genom predikan, står det. Men det går lika gärna att översätta tron kommer av det som hörs. Alltså när man verkligen hör och tar emot. Inte bara att man sänder ut det i etern eller i luften eller från talarstolen. Jag hoppas, och det finns, och nu kommer jag till ett älskat ord. Det står när de kom till, jag tror det var Iconium, de predikade på ett sådant sätt att många kom till tro. Och jag ber att jag, så länge jag får vara en förkunnare av evangeliet, ska få lära mig det där sättet att förkunna så att många kommer till tro. Och det känns som att jag har lång väg kvar. Men sitter du här som är öppen och vill förstå, så ber jag den helige ande om hjälp att du i den här gudstjänsten ska förstå vad evangeliet om Jesus Kristus, om förlåtelse och befrielse, om att livet kan få börja på nytt igen, att du ska ta emot det i ditt hjärta. För då har jag gjort mitt jobb. Då är den här missionsresan från Fiskebäck till Smyna idag lyckad. Tecknen och undren var aldrig huvudsaken, även om de är enormt starka i den här berättelsen. Utan det står bara att de var bekräftelse på ordet. Budskapet är det viktigaste. Och så kommer min sista punkt här, tror jag. Det var en resa på liv och död. Det står att staden Iconium delade sig i två läger. Den ena ville stena dem, så de flydde. Bara för att hamna i nästa stad där Paulus verkligen blev stenad. Jag kan tänka mig att ett brev hem ifrån den första staden hem till Antiochia, så stod det: nu kan det knappast bli värre. De höll på att stena oss, vi flydde. Men så efter några veckor så kommer ett nytt brev: det blev värre, vi blev stenade. De bär ut en till synes död Paulus. Men när lärjungarna samlas och ska hålla sin dödsklagan över honom, då reser han sig upp i Jesu namn. Och vad tror ni han gör? Lägger benen på ryggen som jag gjorde igår och springer. Han går med högt huvud tillbaka in i staden igen. Och mer predikan behövdes inte än att han står där igen. Jag kan tänka mig att det gick en väckelse fram utan like bara på den promenaden in i staden. Vi vet inte om det kan vara ett annat motiv att Johannes Markus gav upp och hoppade av. När han började inse att nu börjar det bli farligt. Ska vi gå från stad till stad och utsätta oss för det? Det kan vara en risk att hoppa av. Paulus räknar upp allt han gått igenom på sina resor. Då är det som en mörk fars. Jag läser ifrån andra Korinthierbrevet: jag har arbetat mer än de flesta, jag har suttit i fängelse mer än de flesta, fått prygel i övermått och ofta riskerat livet. Av judarna har jag 5 gånger fått 40 minus ett slag. 3 gånger har jag slitit spö. 3 gånger har jag stenats. Hur många gånger står det? Det var bortklippt här. 1 gång. Det räcker för mig. 3 gånger har jag lidit skeppsbrott. Ett helt dygn har jag drivit omkring på öppna havet. Ofta har jag varit ute på resor. Utsatt för faror i floder, faror från rövare. Faror bland landsmän och bland hedningar. Faror i städer, i öknar, på havet. Faror bland falska bröder. Är ni sugna? I vår säkerhetsfixerade tid blir det här nästan helt obegripligt, eller hur? Vi vill ha hängslen och livrem och papper från det ena försäkringsbolaget till det andra. Men det kan bara förklaras av att man har funnit något som var så värdefullt att det var värt att dö för. Och kanske är det så att om vi inte har funnit något som är värt att dö för, då har vi egentligen inget heller som är värt att leva för. Eller, men hörni, är det egentligen så långt bort och så främmande det här? Jag tänker igen på Denis Mukwege. När han står där och får Nobels fredspris. Vägen dit. Hans livshistoria är väldigt lik Paulus, med ständiga dödshot. Åtskilliga tillfällen har varit en hårsmån från att få ge sitt liv. Tack vare att hans tro på Jesus har fått konsekvenser, att han har tagit det på allvar och han utför det arbete som ingen annan vågar göra, och han gör det för Kristi skull. Och när jag tänker på dem den här församlingen genom historien har sänt ut, så är det faktiskt detsamma. Det var en resa på liv och död. Och någon mån så är det fortfarande idag. För inga försäkringsbolag, inga löften, ingenting gäller om vi ska ut och verkligen göra den här missionsresan på riktigt. Det gäller egentligen för varje dag att följa Jesus. Det kostar dig och mig vårt liv. Men det ger så mycket mera. Och nu kommer jag avsluta den här predikan med att visa vad Guds idé, reseprodukt, missionsresan har gjort med den här församlingen under snart 100 år. Och jag vill att när vi nu ser det här som alldeles strax börjar, så vill jag att vi ska fråga oss två frågor när vi sitter här i bänken och tittar. Och det här är en helig stund för mig. Hoppas det är det för många. Vill vi fortsätta att vara en sändande församling? Och det andra är, vem är beredd att bli sända av den helige ande, långt bort eller nära? 1923, året efter den här församlingen bildades, så sände den till Spanien Martin och Julia Wahlsten. Samma år till Island Erik Åsbö, senare Erik och Signe Eriksson. Året efter till Tibet 1924, Torsten och Elna Halldorf. Torsten dog på en av sina resor. Efter dem kom Viktor och Sonja Brännström och Albert och Anna Karlsson. 1930 till Kina, Berta Persson, och efter henne Viktor och Sonja Brännström, Britta Johannes Johansson Görneman, Arthur och Margit Björkenfors. 1931 Kongo, Märta Palmgren Jönsson, och så i en lång rad Greta Karlsson Josefsson, Vera Miles, Olof och Inga-Lill Djurfält, Marianne Henriksson, Eva Henning, Eivor Blom, Ingrid Lisbeth Gustafsson, Arnold och Helena Göransson, Svein och Ingela Hautsvett, Urban och Marie Berg, Anna-Lisa Lejon, Elisabeth Olofsson, Anders och Kristina Rosemar, Daniel och Märta Greta Halldorf. Får gärna spela lite grann till. Till Sydafrika 1934, Aina Rydgren och Stavman. Och efter dem i spåren kom Efrem och Florens Andersson och Hans Ove och Rebecka Bäckman. Till Estland 1934 reste Maria Gobert. Och till Tanzania 45 Erland och Ester Jonsson. Och i spåren Rosa, förlåt mig. Jag återkommer till det. Rosa Vedin, Margareta Linnarsson, Lennart och Karin Sjöblom, Alf och Eva Eliasson, Sigvard Lundin, Jack Andreasson, Lars och Ann-Kristin Eriksson, Tanzania. 1945 reste till Argentina Nils Erik och Helga Forsberg, Barbro Forsberg Kulasso, Birgitta Olsson, Stefan Mariam Lövgren och Birgitta Rundfors. 1945 till Brasilien Aldor Pettersson med familj. 1946 Burundi, Greta Josefsson, Anita Söder. 1947 Frankrike, Maria Gobert igen och Berit Dyberg. Till Mongoliet 1947 Lena Johansson. Och 1948 Indien, Åke och Anne-Maj Orbeck, Signe Andersson och så småningom Billy Yvonne Johansson, Erik och Barbro Andreasson. Till Mexiko 48, Carl Höglund med familj. 1949 till Japan, Britta Görneman och Tyra Willemsson. 49 också till Sri Lanka, Arthur och Margit Björkenfors och Stig och Maiken Antin. Till Nederländerna 50, Wendel Malmström. Rwanda 75, Eivor Blom. Så småningom Arnold Göransson och Helena Göransson, Peter och Helene Kammensjö. Till Pakistan 69, Venny Lekardal och Anna-Lisa Maxén. Till Bangladesh 1971, Barbro Axelsson. Till Tyskland 74, Leif och Gulli Kylberg, Berne och Ulla Lekardal. Till Nepal 1980, Anders och Birgit Kammensjö. Till Sudan 82, Alf och Eva Eliasson, Sigvard och Yvonne Lundin, Sture och Agneta Kulin, Lars-Erik och Gunn Lundgren, Peter och Helen Kammensjö. Till Jugoslavien eller Belgrad, Serbien, 87, Bob och Ann-Kristin Angelik. Bolivia 86, Majsan Kärverblad. Belgien 91, Stig och Marianne Hedström. Taiwan 94, Jan och Ann-Charlotte Hilding. Makedonien 99, Lars-Erik och Gunn Lundgren. 92, Bengt Dahlin till Ukraina. Till Makedonien för övrigt också Slave Popovski 92. Och till Ostasien 2017, Stefan och Sofia Rissell. Och för mig säger det att ha någonting om att vi än idag har tagit produkten missionsresa på allvar. Och det gäller oss alla så här långt. Men det här är det bästa flygbolaget vi kan vara med i. Det här är den bästa idén som Gud någonsin kunde komma på. Att sluta samman människor i en församling och säga: jag vill använda er för att förändra liv och samhällen över hela världen. Vill du vara med? Låt oss be. Herre, vi fattar inte hur dina planer är. Tackar för att vi inte behöver kontrollera ditt rike, men att du vill kontrollera oss. Tack för att du i den här samlingen håller på att viska in i människors liv. Och det är uppdrag nära, det är uppdrag långt borta. Det är oväntade uppdrag, det är riskfyllda uppdrag. Men du kommer inte att lämna oss och inte överge oss. Du talar in i oss om gemenskap. Vart ska vi gå? Vilka folkgrupper ska vi nå? Vilka problem vill du att vi ska ta oss an? Vilka orättfärdigheter ska vi bekämpa? Var kan din kärlek landa till förvandling? Herre, vi ber dig nu för fortsättningen av den här gudstjänsten. Att vi ska få gensvara när du kallar. I Jesu namn. I Jesu namn.
Du har lyssnat på en predikan från Smyrnakyrkan i Göteborg. I nästa podd talar Kristoffer Örvall om det svåraste problemet. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smyrnakyrkan. Gud välsigne dig och din vecka.